God kväll och välkomna allihopa till Mer än ord avsnitt 262. Ikväll är det bara jag och Marcus Hansson här då, utöver Max som producerar. Men tänker att det bör gå helt okej ändå. Vi ska se. Det jag har tänkt mycket på den här veckan, det är lite grann kring den USA-bojkott som har varit. Det har ju varit mycket. Jag jobbar ju som. Jag jobbar ju rätt långt ner på ett stort svenskt företag där man får höra rätt mycket från vad kunder och så tycker. Och mycket av kundbasen är äldre svenska män. Det man skulle kunna kalla boomers.
Impotenta. Och, äldre svenska män då.
Ja. Speciellt när man, det är ju gissningen man drar när man ser hur de beter sig, och speciellt om man ser dem på någon social media eller så. Men det är ju verkligen den uppfattningen man får av dem, helt klart. Men det som är ju, vad heter det, USA-bojkotten, och det som är att det blir en lite intressant situation, för att det är ju egentligen en bra sak att bojkotta USA. Det är bara att det blir av en helt fel anledning och syfte. Och också att det är som orkestrerat av någon som inte vill väl. Man tycker man märker på hur media blåser upp det. Att det är ingen åsikt som kommer från dem själv. Utan det är liksom som styrt. Det kommer inte från ingenstans. Det känns knappt som en folkrörelse på så sätt. Absolut inte. Och vad heter det? Det har varit mycket så här på mitt jobb. En annan grej var ju typ det här med Marabou och Ryssland. Det var en rätt stor grej också. Då kunde liksom äldre personer kontakta oss och klaga eller så där. Och det är så här samma nu med så här samarbeten och så där. Det jag tänker är bara så här, vart var den här USA-kritiken alla andra gånger USA gjorde något dåligt? Det är väl såklart det har funnits i så här många stora krig och sådär. Men den kritiken borde funnits bara överlag. Och speciellt så här med DCA och NATO och så. Men
jag tror du tänker fel.
Ja, det kanske jag.
Men Alltså mitt eviga hat mot boomers då gör ju att jag bara ser dem som människor som helt impotent bara sitter framför tvn eller putsar på sin bil eller putsar på sin båt och liksom bara tänker på hur de ska kunna få mer liksom. Och anledningen varför inte kritiken kommer är ju för att helt plötsligt så måste ju kanske liksom de försvara landet. De har hela tiden tänkt suttit där liksom i gungstolen och tänkt att ja, men det är USA ska komma och hjälpa oss. De fixar biffen, så ska inte vi behöva göra någonting. Och så helt plötsligt säger Trump, nej, jag tror ni får lösa det själv. Och nu ska vi ha fred och sånt. Och då blir ju Bowman jätteaggressiv. Helt plötsligt så kanske liksom, för det första så vill han ju inte att vi ska försvara oss själva. Och för det andra så tänker jag på att alltså, om det går mer pengar åt vapentillverkning och sånt, så får ju boomen mindre pengar. Såvida inte boomen har investerat lite av sitt kapital i aktiemarknaden på just vapentillverkare. Då sitter han ju sådär nöjt med ölen framför tvn och smackar och brömmer sig själv liksom, med de andra boomerna. Att han har minsann, han är en klippare. Han vet hur man gör aktieaffärer och sånt. Medan Wallenbergarna och sånt bara hovar in mer pengar i aktieutdelningar i form av skattemedel. Men så långt tänker ju inte Bowman, utan han tänker ju bara sådär smått. Så jag tror inte Bowman har haft skäl till att vara arg på USA tidigare. Utan snarare så är det först nu när USA går mot hans genuina intressen och bara sitta och vara lat och bara sabba det här samhället.
Jo, jag tror jag såg någonting om att vänstermänniskor var lite mer USA-bojkottande än andra, men och typ SD var minst, men det känns som att det är rätt mycket där också. Mer än vad det borde vara, om man säger så. Men det de gör är ju typ bojkott av livsmedel. Men så många experter då säger inte gör så mycket, men det är fortfarande, alltså det är en bra sak i sig, men det är just så här, men det finns ju inget politiskt agerande alls kring typ DCA eller NATO. Det är ingen i, jag scrollar igenom några av de där grupperna, och det är ingen en som tar upp det typ, eller typ hur det skadliga inflytandet av amerikanska sociala medier eller liksom kulturen eller så. Det är intressant hur vi nordiska nationalsocialister och de här typ kvinnorna eller boomers, det är intressant hur vi båda kan ha som en sorts USA-kritik, alltså verkligen tunt på ytan, men den är verkligen så här helt annorlunda. Den är helt annorlunda skapt och har helt olika orsaker och sådär. Men det är intressant också, Jimmy, det kom ju upp någon artikel på Nordfront när han poserade i Ukraina-tröja. Använde anglicismen gjorde han också. Just in case. Och det var inte ens en bra en. Det var inte någon som så här var cool eller så. Utan det var så här, typ en anglicism som en typ 14-årig tjej skulle kunna använda. Och det jag liksom inte fattar med Jimmy, jag scrollade igenom typ hans Facebook, för där brukar folk vara mest stöttande av honom, men det var faktiskt rätt mycket kritik där. Och för det jag tänker med typ Jimmy, när han krigshetsar, vilket han har gjort rätt mycket på sista tiden, han har liksom höjt det lite grann så. Och det är att, hur försvarar han alla rasfrämlingar i Sverige? Det man tänker är, alltså tänk han typ så här, jag måste hetsa till blodsoffer för att skydda ett system som försöker utrota mitt folk. För så borde han ju inte tänka. Eller då borde han ju tänka typ att den svenska folksjälen är knuten till dagens system. Alltså Sverige som folk är liberalt. Och anledningen till att allt är så skit just nu, det är egentligen vänsterns fel. Och typ vissa av de här gamla borgarna som Reinfeldt och så. Och att de nu med nya regeringen liksom ska fixa Sveriges problem. Men då är frågan så här, varför, om situationen skulle vara så, varför fixar de inte situationen då? För de fortsätter ju dela ut medborgarskap och sånt där. Det är det där jag liksom inte fattar. Men folk köper ju inte det där heller. Många SD:are köper faktiskt inte krigshets. Och det är ju rätt intressant att se. Och kul också, men det skulle bli intressant att se hur det blir med Jimmy framöver. För det känns som att han sviker sina egna väljare på något sätt. Men alltså, det finns inget alternativ för dem. Men alltså, krigshets är överlag väldigt, väldigt skumt att se. Speciellt av de som gör det. Alltså, det är så här mörtaxlade, pranbentna folk som så här, aldrig varit ett slagsmål. Och så ska de typ ut och kriga mot världens främsta stormakter. Men de ska skicka typ deras 18-åriga döttrar istället. De är tvingade till att mönstra i Sverige. Det är en skum situation allting.
Jag tänker ju mer att de är inte seriösa. Det är där jag liksom bara stonar ut direkt. Det är lite som bensinupproret. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men då skulle de liksom, vad fan var det?
Jag kommer ihåg 30 000 i typ Facebookgrupper och så var det typ 5 pers i västa på gatorna.
Ja, precis. Och de skulle göra någon cortege med bilarna och polisen bara sa nej. Och då blev det typ inget. liksom. Och jag tänker också liksom sånt. Nu har jag inte full koll på bensinupprorets alla händelser och sånt. Så det kanske har skett lite annorlunda saker där. Men jag menar att är man seriös att bojkotta USA, alltså verkligen seriös, alltså då det för det första är inte så svårt, och för det andra tror jag liksom att de är inte seriösa med det. Ingen av partierna liksom lägger upp antagligen sådana feta listor med liksom boykotta Hollywood. Det skulle ingen av dem vilja göra. Det är bland det enklaste man kan göra. Liksom säga upp sitt Netflix-konto. Säga upp sitt HBO eller fan man nu har Amazon eller allt det där liksom. Och egentligen så, alltså du sitter ju och håller lite pulsen här, Lukas. För du har ju alla genom ditt arbete. Jag å andra sidan, jag umgås inte alls med de här människorna. Jag lever lite som bubbla. Fördelar och nackdelar med det. Men fördelen med det är ju att, vad heter det, man blir inte påverkad av det här tramset. Alltså vilket det är ju. Men för nackdelen är ju egentligen att man borde ju påpeka för dem liksom, men jag vet hur det är liksom. Jag vet hur det är liksom. Om någon börjar brusa upp sig så, åh min son, jag ska fan mig boykotta USA. Ja, när slutar de titta på judiska Hollywood-serier och sånt då? Ja, det kommer de inte börja göra. Alltså jag har ju hört de här historierna 1000 gånger för på jobb liksom. Men ändå så ser man hur jävla...
Just att boykotta USA och inte Trump, för det är så här, utan USA så hade ju inte Ukraina existerat. Alltså de har ju gett, alltså de har ju gett mest stöd av alla, och det var ju typ de som orsakat kriget också. Alltså man tänker med Majdan och sådär. Och så CIA:s inblandning och allt sånt där. Så det är så, de har ju varit, alltså de har ju varit en integral del i att Ukraina som den, som det ser ut nu som stat existerar ens. Som något borde de väl typ tacka USA och sen ge lite kritik typ bara. Men alltså bojkott är ju ändå så... Bojkott, nu är ju det inte så allvarligt. Men bojkott är ju menat att vara någonting allvarligt så. Det är ju som en typ slags hungerstrejk fast kapitalistisk.
Ja, men alltså åter till det här. Alltså svensken är ju så jävla lat idag. Alltså så... Alltså tittar man liksom på typ sosseriet och sånt, de hade ju ändå ett visst moment där de antagligen med hjälp av att man minsann såg till att det fanns inga svartfötter och gjorde man vissa saker och sen så fick man liksom själv för det. Liksom, till exempel, alltså som jag har fått berättat för mig, är typ att var du inte med i facket så kunde du inte äta i matsalen på jobbet där jag jobbar för, på 60-70-talet. Du fick stryk helt enkelt. Och man kan ju tycka vad man vill om det liksom, men poängen är, jag vill säga är att svenskarna är inte beredda liksom, ja så du tittar på Netflix. Jaha, men då får du dig en lavett, du får dig en omgång liksom. Här ska vi fan mig bojkotta USA. Men folk är inte beredda att göra det liksom. Folk är inte ens beredda till att liksom ägna kanske 2-3 timmar att ta reda på vilka produkter är amerikanska. Vad gör det mest ont? Till exempel, och lite sådana saker. Jag tror inte majoriteten av folk är ens villiga att göra det. Därmed blir allting så ineffektivt. Det blir typ en sån alla människor likas värde uttalande. Du säger att man säger det, men man efterlever inte det och tror inte på det. Men det är min tagning efter livserfarenhet. Jag vet inte, kanske det kommer någon nyhetsrapport där som säger att de har verkligen lyckats med att bojkotta USA, men jag tror inte det på mina instinkter säger när.
Ja, men alltså det hade man ju respekterat mer om alla Ukraina-dårar typ hade gett en stryk för att man typ mått heja på Ryssland eller var neutral i kriget. Alltså hade man fått stryk då och man ligger där blodig på gatan är typ så här Kenneth 48 bankar på en liksom. Om man fått rejäl stryk av honom, alltså då hade jag liksom respekterat hela Ukrainas stödsrörelsen mer. Men nu är det ju en massa så här halvtjocka gubbar som snackar jävligt tufft. Men istället för att göra någonting själv, då ska de hetsa typ försvarsmakten till att göra saker. Försvarsmakten som har deras döttrar för att de är tvingade till att mönstra. Så de ska skicka sina döttrar till krig mot Ryssland, men de själv ska inte göra någonting. Det blir ju jättetöntigt. Och sen så här, alltså folk som är liberaler och som tycker Rysslands Ryssland och Ukrainas krig mot varandra, att de tycker att det kriget är fel. Alltså så här, det kan jag förstå. Alltså så här, du är liberal och du tycker att kriget är fel. Ja, jag köper det. Men och många är egentligen bara så här, om man bara slänger upp en Ukraina flagga och tycker att det är fel, då är det så här, okej, det stör mig inte så mycket. Men det är när man snackar alltså om krigshets och har ett som en slags våldsretorik mot ryssar, alltså mot ett europeiskt folk, även fast de är imperialistiska och är mångkulturella, det är de ju, men på sitt sätt så. Men att prata emot det när situationen ser ut som den gör idag i Sverige, det är så helt absurt, så att de måste nästan få en lavett för att vakna upp. För och det är ju det som är så kul att se på just Facebook nu. För tittar man på typ X-konton kopplad till SD eller Jimmy Åkesson och så, då ser man ju det hela tiden. Men jag såg några kommentarer nu när jag var inne på Jimmy Åkessons Facebook, och det var en Kenneth Karlsson som skrev: tysta inte ner frågan nu, Jimmy Åkesson, om alla invandrare som inte ska vara kvar i Sverige nu. Nu vill vi se en kraftig ökning av att man pratar om det, och annars är valet förlorat, lägg det på minnet. Denna fråga är nog så viktigt, inte bara den om kriget. Och så någon annan som skrev: om man fortfarande kan tänka sig att rösta på ett av riksdagens partier, då kan man lika gärna dra en lott. Och så var en annan, någon Johan, som skrev: vår omvärld, fokusera på att göra det tryggt inom Sveriges gränser först och främst. 394 likes. Det är mest av alla. Så det är ändå så kul att se sånt. Och att folk faktiskt ser det här SD gör. Att de håller på med den här borgerliga krigshetsen. För den är ju totalt bakom flötet. Jag fattar inte. Men jag har försökt att typ sätta mig in i huvudet av en Ukraina-dåre. Och jag har liksom försökt att sätta mig in i huvudet av en Ukraina-dåre. Hur man vill typ mörda ryssar. Men inte. Jag har inte kommit fram till hur det funkar. Jag vet inte om du kan göra det, Hansson. Hur kan man vilja döda ryssar men inte? Jag säger inte att man ska döda. De vill ju döda ryssar. Så, men varför vill de inte döda? Jag fattar inte.
Det ena är statssanktionerat medan det andra inte är det.
Ja, nej, men exakt.
Jag tror inte att liksom hade Jimmy Åkesson och Maggan och Ulf Kristersson sagt att alltså, det är en jävla pest. De tittar här vad de gör mot liksom land X, personer Y, Z. Liksom, då hade du fått de här människorna som bara liksom sitter och kräker av sig. Liksom, där hade du fått se dem. Liksom. De här människorna, de har en viss karaktär, och det enda de gör är att de byter skepnad efter vad liksom visslan säger. Ungefär. Helt enkelt. Så jag kan tänka mig att många av dem som är kritiska mot USA nu liksom satt där och liksom hejade på USA för liksom kanske 3-4 månader sedan och sa att liksom USA är bäst. Men nu när det går emot deras, heter det, Sveriges då önskan, är då USA sämst. Det är väldigt svartvitt tänkande, det är väldigt lite nyanser i det där. Jag tror inte ens människor skulle haft problem med att säga att judar ska mördas. Speciellt inte svenskar, för det räcker liksom den massiva mediala kampanjen går igång och sen så rättar sig svenskarna i ledet.
Jo, alltså Jonas Nilsson gjorde en bra dokumentär där om hur Sverige blev en mångkultur. Alltså om man skulle hetsa det och hetsa antisemitism på samma sätt som SD och de konservativa hade på statlig nivå hetsat kontra jihadism. Alltså då hade vi ju varit antisemiter allihopa. Och det är intressant hur det funkar, alltså hur stark media fortfarande är. Och nu är det inte bara klassisk media, utan det handlar ju typ om... Det handlar ju om influencers, det handlar om typ saker som riks. Det handlar om typ vad man får säga på sociala medier, och det handlar också om vad som framhävs i sociala medier. Vad som av algoritmen läggs på ett sånt sätt att det får spridning. Vilka karaktärer som får släppas fram. Och just att det fungerar på det där sättet. Och här har vi ju tydligt exempel med just det vi pratar om. Hur, alltså det nedvärderar ju hela det de kallar demokratin totalt. Alltså hur ska demokratin funka som de säger att den ska göra när narrativ idag sprids som det gör? Typ NATO, alltså vändningen där. Och det är så här, hur, då sen så, ja, men det är ju representativ demokrati, men det funkar ju inte i slutändan. Det kommer ju inte funka heller. Inte när mediebanker fungerar som det gör. Och det ser vi ju liksom allt ifrån hur vi blir terrorstämplade av USA. Eller bankerna stänger ner oss. Eller att man får liksom inte swisha till ideella föreningar. Ja, alla deras argument om demokrati, de kommer inte fungera när det funkar så som det gör. Då är det ju mer
demokratiskt. Det har aldrig fungerat, liksom.
Nej. Jo, kanske Grekland för 2000 år sedan. Eller någonting.
Det är inte samma demokrati.
Nej, men exakt. Men de säger ju det. Deras syn av demokrati. Jag kommer ihåg det där i skolan. Typ så här, alla SO-lärare så här. Ja, demokratin den började ju i Grekland. Och det var en väldigt bra grej. Men kvinnor fick ju inte rösta. Och inte slavar heller. Och inte de som inte hade varit i militären eller krig eller sådär. Och det var ju inte så bra. Och det är så, men hur kan du då säga att det är samma sak? För hade det varit så i Sverige, då hade det inte varit samma sak. Det är ungefär som, men då kommer man säga så här, ja, men de är besläktade historiskt. Ja, men det är ungefär som att, alltså då är ju typ, men då är ju nationalsocialismen besläktad historiskt. Då kan man ju säga typ att politiska systemet i Tyskland idag är historiskt besläktat med nationalsocialisterna. Så det håller inte alls.
Skillnaden är ju att det var från grekerna som vi fick ordet demokrati, och på så sätt är det ju besläktat på liksom ett väldigt ytligt plan i alla fall.
Jo, nej, men exakt. Och jag har tänkt mycket på det med demokrati, för det är så här demos, folk och kratei styre liksom. Alltså det är ett fint ord så, och ibland så tar man ju tillbaka ord. Alltså många olika grupper gör det. Men jag tror att demokrati kommer man aldrig kunna ta tillbaka. Alltså finns det ens ett syfte att prata om demokrati ur ett nationalsocialistiskt sammanhang? Alltså vissa, jag har sett vissa nationalsocialister gör det i vissa gånger sådär. Men jag tror inte det funkar framöver. Jag vet inte vad ni tycker om det. Kan man använda ordet demokrati som NS? Det känns som att det är helt kört.
Jag tror det är bara för att du spontant ogillar demokrati. Men demokrati bör liksom inte vara alltså något jättenegativt i kanske mindre sammanhang. Men då måste även i demokrati och där så brukar ju folk tendera till att attraheras av kanske en starkare ledare och lyssna på den personens auktoritet. Men på vissa sätt där i mindre grupper så skulle ju gruppen kunna gå mot den auktoritära ledaren. Eller inte den auktoritära utan den mer chefsmaterialet till ledaren. Jag tror, vad heter det? Men demokrati och sånt liksom som koncept då, det kan vara ett verktyg som alla andra. Och jag menar som ett verktyg som alla andra är liksom, demokrati är ändå typ en form av opinionsröstning som möjligtvis liksom skulle kunna, vad heter det, i mer ärligt sådär. För liksom varenda gång folk ska rösta så har de ju blivit fullproppade av intressenter och sånt som vill att de ska tänka på deras sätt. Men låt oss bara säga att ni ska gå till valurnorna och ni vet inte vad ni ska rösta på. Låt oss säga att frågan blir liksom ska vi bygga en till bro till Danmark? Det är för skåningarna som frågar liksom. Och då kanske folk liksom kan då tänka, ja men kanske det, eller kanske inte, eller vet inte liksom. Det skulle kunna vara ett sätt liksom för folk liksom, vad heter det, att säga sin sak. Så det är ett fall, men även typ i bysamhällen eller i föreningar eller någonting sånt, så skulle liksom kanske mer eller mindre vissa demokratiska, heter det, tillvägagångssätt fortfarande kunna vara bra. Det beror på lite på karaktärerna i gruppen också liksom.
Det blir som en begreppsförvirring, för jag tänker att demokrati, då tänker man ju liberal demokrati. Och det är väl det mer man tänker på när man pratar demokrati. Men det är nog bättre att använda ord som typ folkstyre istället, som betyder exakt samma sak. Men när jag tänker folkstyre och när jag tänker demokrati, de begreppen är ju helt olika för mig.
Det är för att de är olika. Demokrati, eller partidemokrati, handlar ju egentligen om att en viss grupp ska vinna i det här och få fördelar. Medan ett, som jag har förstått, ett folkstyre för. Det kan också vara att ordet har ändrat sin innebörd. Men jag har läst gamla böcker och sånt. Där de menar att folkstyre är att man helt enkelt styr där man ska tänka på hela folkets välmående. Så man måste balansera de olika intressegrupperna mot varandra. Det måste man i viss del också göra i en demokrati. Men teoretiskt sett så kan vad heter det, den ena gruppen förnedra den andra. Och det ser man ganska tydligt idag med typ hur SD förnedras av de andra grupperna. Även fast SD är ganska stora, så förnedras de fortfarande. Så tänker jag. Jag gillar mer folkstyre.
Man har ju fått det från NS-personer, säger, men då är det ju det där historiska du sett. Alltså, det måste ju kommit från ett äldre Sverige. Och det är ju inte bara en översättning, utan det är ju ett eget begrepp som du säger.
Island hade ju ett ganska utpräglat, eller Island var ju inte unikt i det, men har ju ett ganska väl dokumenterat utpräglat folkstyre som vi hade kallat för demokrati idag, eller åtminstone någon slags protodemokrati liksom, med tingen och så. Men ting och liknande, det höll man ju här också, eftersom vi är samma folk och det var ju samma traditioner som rådde. Och så vi är inte, alltså vårt folk är i grunden inte främmande för en viss form av demokrati. Men det har ju perverterats så mycket sen dess liksom. Det var ju en kultur som värdesatte heder och styrka och lojalitet på ett helt annat sätt. Och dygd på ett helt annat sätt som vad dagens samhälle gör. Och i ett sånt samhälle fungerar det bra att låta liksom fria män i första hand.
Landshövdingen på Island år 828 hade inte OnlyFans på sidan alltså.
Nej.
Okej.
Okay. Men det var ju säkert 4-5 trälkvinnor.
Ja, men det var faktiskt
lite men
det får jag fan säga. Alltså.
det är hans privilegium.
Ja, det är faktiskt mer ariskt. Även om vi är monogama så det är hellre det. Men det är också det med typ hierarki. För typ om man kollar upp organisationen på Wikipedia och så här, strikt hierarkisk organisation och många typ kastar att vi är hierarkiska, det kastar de på oss som att det är någonting negativt. Men typ så här, alla företag jag har jobbat på är typ minst lika hierarkiska som organisationen. Speciellt när organisationen är ideell. Alltså hade vi varit typ mer en gerilla eller en stat som hade så här utfört våld och så, okej, okay, då hade vi och vi hade liksom det hade varit pengar inblandade på ett annat sätt. Okej, okay, då kanske vi hade varit mer hierarkiska. Men jag känner ju nästan att jag har mer frihet inom organisationen än vad jag har på typ på många jobb jag haft. Men ändå är det typ alla svenska företag som har minst lika mycket hierarki som organisationen. De är demokratiska, men vi är inte demokratiska. Ur deras synvinkel.
Det är
för att det är en ganska liberala demokratier. Men det är lite konstigt.
Det är lite lustigt. Alltså, ordet demokrati har ju förbrängt så mycket som att liksom, när man börjar prata om demokratiska värderingar. Alltså, då menar man ju typ vänstervärderingar. Alltså, en organisation som vår kan ha liksom ett hur utpräglat liksom röstsystem som helst, där alla medlemmar får komma till tals och så vidare, men vi kommer fortfarande kallas odemokratiska och sånt där, för att vi har de värderingar vi har i grunden liksom.
Det blir mer en värderingsfråga, för vi säger att om du går till ett slumpmässigt svenskt företag som har en arbetsgrupp på 9 personer och en gruppchef. Och i det demokratiska systemet Sverige. Och så säger typ chefen att nu ska vi jobba på det här sättet. Eller jag bestämmer att ni inte får göra sådär. Då kan ju inte du i den arbetsgruppen bara säga så här: jag vill att vi i arbetsgruppen ska rösta om det här. De kommer ju bara, nej men vad snackar de? Alltså det här är bestämt från högre ord.
Det är klart att man kan göra så.
Men man kan säga så, men det funkar inte på samma sätt.
EU fungerar. Jag vet inte, men ni tänker kanske inte på liksom, alltså facket och socialdemokratins makt inom de svenska företagen där.
Jo, alltså på vissa sätt, men det finns inte den kulturen typ. Det känns som att man ska rösta 4 år, men det finns inte en. Det jag menar är att företag i det demokratiska Sverige är otroligt hierarkiska. Och det är ingen som snackar om det, men så fort vi är hierarkiska, även fast vi är typ på samma nivå. Och det har ju Per Öberg sagt flera gånger, att vi drivs som ett företag. Men den, vår hierarki är dålig, men deras är bra. Det känns som att många, man hör ju många typ, man har ju hört många historier om folk som har haft en dålig chef. Eller en dålig arbetsplats. Alltså där man har blivit typ så här, många, främst kvinnor i ens närhet kan ju prata om, den här chefen är så dålig, och man blir utfryst, även män, att man så här, chefen beter sig så där och så där och så där. Och då det blir som en väldigt dålig hierarki. Och
ja,
när jag tänker på sådana historier och så tänker jag på organisationen, då tänker jag så här, ja men då känns ju nästan organisationen som typ ett liberalt jippo på SVP. Alltså det är fortfarande inte fritt. Alltså många gånger inom organisationen så är det så här, det här har de här bestämt och så här är det. Men det känns som att många skräckhistorier man har hört från svenska företag, det känns som att organisationen är mycket mer fri än så. Det känns som inom organisationen kan man ändå så här prata och diskutera om saker och sådär. Och även fast hierarkin gör så att chefer bestämmer saker, så finns det, det känns som att inom organisationen så finns det en hälsosam hierarki där, att även fast chefen bestämmer så man kan prata och diskutera och man kan ta upp. Det känns som att det är högt i tak på många sätt. Sen kanske det har att göra med att vi inte är jättestora och att allt är ideellt arbete, vem vet. Men ja, är det en sak att tänka på i alla fall.
En annan sak är ju att du har helt rätt i det där. Alltså, jag känner mig mycket mer respekterad inom organisationen som aktivist och så vidare, än vad jag har gjort på vissa arbetsplatser. Liksom. Där har man ju absolut ingenting att säga till om. Men utöver det så kan man ju också säga det, alltså, apropå att ha dåliga chefer. Inom organisationen så har jag aldrig någonsin varit med om att det är någon riktigt inkompetent liksom idiot som hamnar på en chefsposition och är helt omöjlig att bli av med. Det har aldrig hänt i min erfarenhet så länge som jag har varit aktiv. Liksom. Och det är ju extremt återkommande inom den, alltså företagsvärlden, där det är någon som har liksom lyckats snubbla in på
vi kan ta ett exempel. Vi kan ta typ Jimmy Thunlind. Okej, okay, han var en chef. Men då, grejen är då att den som är chef över honom, de gör någonting åt det. och liksom lägger upp det offentligt. Ja, här blev det, så här blev det fel. Nu har vi agerat. Det här var fel av oss. Nu gör vi så här istället. Inom den svenska demokratin, då hade det blivit så här fallskärmar. Man hade ursäktat. Ingen hade varit ansvarig. Det är som en helt annan, mer stängd kultur. Så.
Precis, och det är det jag menar. Alltså, det är den viktiga skillnaden. Inte att det inte har funnits dåliga chefer. Och då är tydligen typ...
Ja, det, men det finns mycket mindre, men, skulle jag nog säga.
Ja, precis. Men när det finns en dålig chef, liksom, i de undantagsfall det gör det, så blir de inte sittandes för alltid för att de är kompis med någon och inte går att bli av med. Utan både liksom, de under och över turen såg att det här fungerar inte, och så försvann de.
Jag tror när ni pratar om företagsvärld, så måste jag bara flika in att det finns ett starkt demokratiskt tänk inom företagsvärlden, och det är ju form av aktiebolag där personer med aktieandelar får ett antal röster beroende på hur många aktieandelar de har och vad stadgarna säger.
Jo.
Så det måste ni, och sen så väljer de.
Hallenberg är ju 80% av aktierna.
Sen så väljer ju de vem som ska leda, liksom, helt enkelt. Men det är ju genom pengamakt där det utsätts ju. De som ska bestämma, helt enkelt, är genom pengamakt.
Jag ska säga att jag har mer erfarenhet av småföretag än vad jag har, liksom, den stora företagsvärlden.
Ja, där har du ju mer, där har du ju en chef.
Ja.
En fyra. som du liksom vet det. Men sen så liksom, alltså, så med tanke på det, det är liksom, alltså, ha en ledare med mycket makt, det kan ju bli dåligt, men det kan också vara väldigt bra. När det blir dåligt så kan det få väldigt stora konsekvenser, helt enkelt. Och det måste man också ta i beräkning, liksom. För att ha kontrollfunktioner och sånt, så att inte en ledare ballar ur. Och jag menar, Nordiska motståndsrörelsen har det. Det är olika sätt att stå i partiprogrammet eller vår väg, liksom. Men samtidigt så, en stark ledare är bra, liksom. Du vet, då ser och identifierar den personen ganska snart, liksom, att någonting är fel. Jag har en anekdot här. Om den är sann eller inte, det är precis som med alla anekdoter. Men historien går så här. Det var två personer. Företaget fick en ny ägare. Utländsk ägare, amerikaner i det här fallet. Och... den här nya chefen då som kom, han, vad heter det, jag frågade då den under chefen om vissa saker och sånt, och den chefen i sin tur skickade iväg till nästa chef ju, som i princip gjorde allt arbete. Och en dag så liksom bjuder den här över chefen in, den under chefen då, och frågar, vad kan du egentligen? Kan du liksom förklara hur de här sakerna fungerar? Och det kunde han ju inte. Han hade ju skitsnackat sig ganska högt upp i hierarkin, liksom. Men inte riktigt klarat uppgiften. Du slutar med att chefen under då blev befordrad till hans position. Och den personen fick gå. Och det kan man göra med en stark chef, liksom. En icke-konflikträdd chef och sånt. Det värsta är ju till exempel när man har personer som, alltså, låt oss säga att man har en inflation av chefer, och för alla människor kan inte vara chefer. Det är bara en viss andel procent av människor som kan vara det. Och har man då för många chefer, så uppstår det, att de inte är dugliga till att chefa, vilket då skapar irritation och sånt. Till exempel, man har vissa personer som kanske är konflikträdda. Och det är jätteallvarligt i en arbetsplats att ha en konflikträdd chef. exempel. Det är bara ett av exemplen. Det är nog, jag skulle säga att det är värre, det är bättre att ha en chef som inte riktigt förstår om affärsverksamheten är ganska mogen, för då kan liksom de andra klara det, arbetarna kan klara det, än att ha en konflikträdd chef som inte, som har svårt för konflikter liksom, och försöker lösa dem, för då uppstår en irritation som kan vara väldigt förödande efter en tid. Men det är bara min erfarenhet.
Jo.
Det ligger nog mycket i det.
Absolut. Och det här med USA-bojkotten vi tog upp innan. Jag kollade lite på SVT och det blir som bara, det blir mer absurt. En rubrik jag såg var ju en artikel som publicerades idag, och det är att sparare ratar USA-fonder och de väljer svenskt istället. Och att man har sett ett trendskift under februari, att svenska sparare, de överger den amerikanska marknaden och så går man med på typ Sverigefonder och sådär. Och det känns bara konstigt, för våra ekonomiska system är ju helt sammanbundna. Alltså ja, USA är en ekonomisk överhöghet över Sverige.
Ja, det är väldigt roligt det där. Alltså folk har ju verkligen ingen koll på det. Jag har ju förklarat det för människor utanför liksom våra kretsar och sånt där, alltså normis och liknande. Och det är ju, alltså, det är ganska omskakande för dem att höra att USA kan göra det de har gjort med mot till exempel Per Öberg.
Jo, och att de tror att vi är olika länder idag på samma sätt som vi var typ så här 1482. Men det är vi ju inte. Det är ju egentligen liksom större maktsfärer så.
Innan USA fanns, menar jag.
Ja.
Men ja, absolut.
Jag tänker bara liksom, alltså när man säger då, ja men vi kör svenskt. Ja, men tittar man på svensk export, vad exporterar vi till? Vi exporterar till USA.
Jo.
Så vad du egentligen skulle göra, det är ju typ att du hittar ett företag eller en ekonomisk zon som inte handlar med USA. I princip.
Ja, men ja. Men om de här personerna har sagt, ja men nu säljer vi grejer till Iran istället. Då har du typ Säpo kommer knacka på dörren typ.
Nej, men då hade Iran, nej, de är dåliga tollarna och sånt. Men i slutändan så, det där var ju, jag vet inte, det roliga är det med sådana artiklar typ som du nämner, nu har inte jag läst den. Jag kan slå vad om att de inte är utförliga rapporten om hur mycket pengar som har flyttats. Alltså för det kan vara ganska små struntsum och sånt liksom också. Helt enkelt. Jag vet inte om det framgår i artikeln. Hur mycket pengar
det, som det är, men det är ju som, det är svenska småsparare så det blir otroligt. Även fast det blir en del om man slår ihop allting, så är det ju litet på det stora planet.
Det var förödande för USA.
Ja, verkligen. Men det är ju, men det är som man ser med de invandringarna vart förut, att det är en signalering, en kulturell signalering, en godhetssignalering på det sättet. Och det intressanta med så här politik och nyheter också är ju att allting som har sagts förut, det glöms bara bort. Jag blir imponerad varje gång typ SD är i kommentarsfält när de slänger typ en känga på Moderaterna förr i tiden, eller typ Fredrik Reinfeldt. Jag är imponerad av att de fortfarande kommer ihåg vad han har gjort. Och att det inte bara är, ibland blir det ju så att många SD bara hetsar mot vänstern och sossar och sådär. Men när väl någon också säger typ, ja men kom ihåg också vad heter det, Reinfeldt och Moderaterna, så jag är imponerad att de kommer ihåg det, för det var ändå så några år sedan nu som de gjorde allt de gjorde. För det är så här, allt glöms bort. Någonting jag ofta tänker på är ju hur nationella och invandringskritiker har varnat för det samhället som existerar just nu i hur lång tid som helst. Och främst sen 75- och 80-talet när Bevara Sverige svenskt kom och så. Och det som enda som kommer ihåg det är ju vi så. Och det är ju för att media har tryckt ner under så lång tid. Men när vi tar makten sen, då ska man ha som så här stora typ så här konstutställningar eller så. Där man ser hur den nationella rörelsen har liksom haft rätt hela tiden. Och bara liksom trycka in det i folks huvuden. Så att så här, för varje alla ukrainadåra nu och så här borgare och vänstermänniskor och allting. Det är så här, alla de framöver, det ska sitta i deras skalle att det är så här, hur nationella rörelsen har haft rätt hela tiden och växt fram. Det ska bli som ett nationalepos typ. Det ska bli på samma sätt. På samma sätt ja, som dummingarna besegrades i andra världskriget ska det vara hur typ nationella rörelsen hade rätt hela tiden och trots motstånd vann ändå.
Ja, det ska de fan aldrig få glömma. Alltså, det är ju en av anledningarna var att jag gick fullt ut nationell så att säga. Det var ju att när jag insåg alla de, hur alltihopa låg till i världen. Och hur viktigt till exempel ras och demografi var. Då insåg jag ju också att det finns ju några som har sagt det här precis alltså, i hur länge som helst. Långt innan jag föddes till exempel till och med. Och de har ju fått rätt i alla sina analyser. Så då är det laget som jag tänker hålla på liksom. Och det är en ganska irriterande fenomen är när folk vaknar upp typ nyligen och börjar prata om liksom, inte vaknar upp kanske hela vägen, men typ moderater och sverigedemokrater och liknande som börjar prata om utvisningar och liknande som någonting som är viktigt och politiskt legitimt och så men samtidigt fortfarande vill fördöma de radikala och de vill liksom äta tårtan och ha den kvar samtidigt säga att vi är dåliga och dumma på något vis och är väldigt suspekta trots att vi liksom nu vill ungefär samma sak om än möjligtvis på lite olika skala men det är suspekt när vi vill det och det är suspekt att det är många som pratar om det. De pratar om det som om det var fel att ha rätt förut. För att då måste man ha haft det av fel motivationer. Liksom. Så att de som var invandringskritiker på 90-talet, de måste ju bara ha varit rasister. Medan nu är det ju en massa problem med invandringen. Så nu är det helt legitimt.
Ja, nu är det ekonomiska problem ju, Anders. Ja, det är legitimt att man
ja
precis då är man helt acceptabelt att liksom göra det på ekonomiska premisser men att göra det liksom på biologiska premisser det är helt otänkbart liksom så du har helt rätt i den analysen att de anser att det är suspekt för att det är intressant det är ju typ att men det är lite så liksom, det är det partipolitik handlar om. Liksom vilken har inte hört en liksom moderat sitta och klanka ner liksom på en susse för att liksom, så där kan man ju aldrig göra. Det är helt galet. Sussarna är helt fel. Och sen när de kommer i regeringsställning så gör de det sussarna sa liksom. Och sen tar jag åt sig äran att de alltid har tänkt så här. liksom. Med hjälp av media då såklart. Alltså och de här människorna har det som jag ser som problematiskt. Det är typ att om vi då tar in det här lite innan är att människor vågar du vet de sitter bara på röven och på det sättet så vad heter det läser de inte på och de är inte tillräckligt har stark dygd du pratade om det ordet innan Jag bara säga att jag vill inte ha den här personen för det är en lögnare. Liksom nolltolerans mot lögnarna. Och då rösta bort dem. Men folk orkar inte göra det liksom. Man hela tiden så får man bara fler och fler folk som sitter och ljuger. Och sen så anställer de folk som är experter på att ljuga. Och sätter dem som presssekreterare i pressrummet. Där de liksom får behandla alla politiska skandaler och sånt som lyfts fram. Liksom. Journalisterna har ju liksom en livstids erfarenhet av att ljuga på jobbet för att sen liksom gå in i pressrummet. Så svenskarna på det sättet premierar inte sanningen. Och på sätt och vis så därmed så skördar man det man sår liksom, på det sättet. Och det är samma sak här. Låt oss säga att liksom Sverige verkligen, svenskarna har verkligen varit sådär att nej nu jävlar, ska inte ni försvara oss liksom. Nu ska vi fan med bojkotta skiten och er. Inte för att det hade gått särskilt bra för Sverige, för att det är faktiskt vi som sitter i fel sits där. Men låt oss säga att man hade gjort det. Då hade det ju sänt signaler till USA att fan de här är redo att slåss. De här är redo att kämpa. De här är redo att ta i. Så vi måste liksom vara liksom lite, måste tänka på det där med svenskarna. För de blir lite snarstuckna och sen så blir de jävligt drivande och engagerande. Och det är liksom här typ som jag anser att judarna skiljer sig från många andra folkslag. För de, dels har de ju mycket pengar och dels har de sånt. Men de har också faktiskt en förmåga till att engagera en stor grupp av sina människor. Till att vara liksom liksom arbeta för det. Och det tar man till exempel, jag vet till Flashback, ett alldeles utmärkt exempel. Så fort judarna började slåss mot palestinierna igen nere i Palestina. Så började det poppa upp en massa judekonton som satt och försvara Israel. Och alltså man ser inte riktigt det i Sverige liksom. Helt enkelt. På samma nivå. Om ni förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår. Det har du helt rätt i också. Liksom judarna engagerar ju hela liksom, det judiska släktet ungefär runt hela jävla jorden. Så det är försvar för en stat som många av dem aldrig någonsin har besökt ens en gång.
Nej, där är ett alldeles utmärkt exempel. Så typ, det finns någonting som heter judiska världskongressen. Ja? Där man samlar typ alla olika judiska samfund i hela världen. Men finns det någon typ svenska världskongressen där vi samlar alla svenskar som är utomlands till att liksom, ja men nu bor ni här i USA så då får ni liksom se till att hålla de svenska intressena högt. Nu får ni liksom springa där till er kongressman och liksom säga sånt där. Ja men nu minsann så ska vi såklart ha mer, vad heter det, pengar till den svenska militären. Ni ska absolut försvara oss. Om bara liksom så att ryssen tittar på oss. Precis som ni gör med israelerna. Alltså så där har du ett väldigt tydligt exempel på. Alltså just organisering. Och skillnad mellan de olika folken.
Jo. Man får hoppas det går fort för. Men det har ju inte behövts. För svenskar. Eftersom vi har haft vårt egna land så länge. Och vi har levt så isolerade så som vi har gjort. Men och judarna har haft många tusentals år på sig att. Man blivit utslängd från 109 länder så har man ju haft tid på sig att hålla ihop gruppen så.
Har man ju, ja men det är inte bara det Lukas. Det är för att de har den här starka etniska liksom självbevarelsedriften. Plus, alltså hela deras religion handlar om...
Men det är väl för att deras självbevarelsedrift har varit nödvändig. Eftersom de betett sig som de har gjort och sen fått stryk för.
Nej. Jag tror det kommer från att i judendomen så är det i princip att de är ett utvalt folk. Och därför måste de regera. Alltså jag tror de skolas in till ett tankesätt. Där typ, alltså ironiskt nu som faktiskt... svenskar och andra europeiska länder hade för liksom typ kungen utsedd av Gud. Och med hjälp av Gud så ska folkets segra liksom. Och det sättet har vi ju tappat för att ha ett mer universalistiskt tankesätt. Medan gudarna inte har det. Jag tror till exempel att det kommer mycket för att de anser liksom att vara jude är något dels gudomligt men också alltså något som de verkligen har den här relationen med Gud. Och är de artister så har de fortfarande en relation till folkgruppen. Svenskarna säger inte ens det så liksom. Tittar man på vad betyder svensk idag för folk? Ja, då, det kan liksom för en inte obetydande del av svenskarna så kan det nästan tycka så att så fort Mohammed som inte kan svenska och får liksom medborgarskap eller kanske till och med permanent uppehållstillstånd och går liksom och jobbar så ses han som nästan som svensk. Så jag tror den här att judarna har en väldigt stark identitet, vad ska man säga, självbevarelse identitet som vi själva har. Alltså vi, jag menar både du, jag och herr Anders då, jag tror vi är liksom, vi är ganska säkra på vilka vi är och vem vi är liksom. Jag vet till exempel var min släkt kommer ifrån liksom. Alltså folk kanske uppfattar mig liksom, ja men Hansson han är skåning. Ja det är jag, till viss del. Men jag vet också om att jag kommer från Blekinge och att jag kommer från Dalarna till exempel. Alltså jag har släkt där. Och då kommer liksom en jude och säger sånt, ja du är ju inte svensk eller du är inte skåning eller alltså du, alla dina liksom, du kan ju ha kommit hit här liksom från Tyskland. Så säger jag, nej jag vet liksom var min släkt är, var mina rötter är. Men den vanliga svensken har dålig koll eller till och med kanske hoppas att precis som man är Reinfeldt där, att hoppas att man har liksom en neger i släkten. 32 led bakåt liksom. Som man skryter om. Liksom. Då är det fint. Då är man den exotiska liksom.
Men det känns som att det finns en politisk aspekt utöver det. För typ om man bara tittar på Facebook så finns det två grupper för släktforskning. En privatgrupp, när jag bara tittar någon minut. En med 26 000 medlemmar och en öppen med 35 000. Alltså merpart av dem är väl liberala. De kan ha det som intresse, men det politiska finns inte där. Eller de kanske är generellt mer nationella än andra, jag vet inte.
Ja, oklart. Jag vet i alla fall att jag på min mammas sida är värmlänning, delvis.
Eller så är det inte det, utan släkten där bak flyttar till Värmland och sen flyttar de tillbaka.
Ja, det är möjligt. Jag vet att min morfar kom därifrån och flyttade hit upp. Nej, men ännu längre tillbaka. Nej, förlåt. Fortsätt. Mm. Fortsätt.
Nej, men jag tänkte bara liksom, det hade varit intressant liksom. Vad heter det? Lukas, om man hade ställt den frågan liksom att i de här människorna är liksom att vad heter det, om man då tar till exempel en person liksom som är från Afrika och så säger man att den där personen är lika svensk som du i de här människorna som har släktforskat, alltså jag tror inte många av dem skulle köpa liksom på rak arm helt enkelt.
Men sen är ju svensk är som att det finns ett, det är ett teoretiskt begrepp och så finns det ett praktiskt begrepp. I teorin så används ju öppen svenskhet av alltså hela det svenska liberala samhället. Men i praktiken så finns det inte på så sätt. Det är ju bara att se hur, om man tittar där jag bor, de enda sossarna som bor med invandrare, det är de sossar som är invandrare själva.
Mm. Jag kan tänka mig att alltså, jag, förlåt att jag avbryter, men jag kan tänka mig att liksom, om man säger till någon, till en liberal som har släktforskat ganska mycket att den här negen är precis lika svensk som du, så hade de nog som en reflex. Så rent reflexmässigt hade de svarat att ja, men det är klart. Liksom. Bara för att det är det man ska. Man ska bekräfta sådana liksom, uppenbart bizarra påståenden. Liksom. Det är som en trosbekännelse. Så jag tror att många hade, liksom, hade sagt det. Trots att de vet att det är liksom att det inte är sant. Men du får dem inte att erkänna det. Det tror jag inte. Inte om du inte trycker in dem i ett hörn och säger det. Att liksom, det finns ju en etnisk grupp som heter svenskar. Du har en liksom, klar anknytning till dem och det har inte han. Liksom.
Ja, jag håller med. Vissa av dem hade ju sagt det. Jag tror så faktiskt spontant att man har, om man tagit en undersökning så hade nog flera liksom känt att personen kanske inte var det. Men att de nödvändigtvis kanske inte lägger några värderingar vid det. Alltså det vill säga att de är, liksom, tycker att personen ska ha rätt i samhället lika mycket. Men att personen ändå inte anses vara svensk.
Jo, i praktiken blir det ju som att det blir svensk och svensk medborgare. Så. Och det är ju ändå så rätt många som reagerar. En sån rolig grej man ser i media är typ så här. Svensk 14-åring gripen för gängmord i Köpenhamn. Eller typ fyra svenskar från Palestina har liksom evakuerats och kommit hem och, eller typ svenskar i Spanien håller på med gängbrott och sånt där och folk reagerar ju mycket på det, men så det finns nog en, jag tror att hade man haft media på sin sida och utforskat narrativet om vad svensk egentligen innebär, då hade man nog väldigt fort och väldigt effektivt fått folk att inse sanningen där, skulle jag säga.
De hade ju kunnat kalla de där människorna för typ syrier, svenskar eller afrosvenskar eller någonting sånt där. Och fortfarande varit PK, liksom. Att de väljer att säga svenskar är ju ett väldigt tydligt liksom, försök att förvilla och liksom, det är bländverk helt enkelt för att förvilla folk till att tro någonting annat än vad verkligheten är.
Jo, absolut. Nu, hon är 5-8 nu. Har ni något mer ni vill ta upp eller så?
Nej, jag känner att jag kan runda av.
Absolut. Nej, men då gör vi det. Det blev ett litet mer improviserat avsnitt denna vecka. Men då blir det ibland. Men då tackar vi för oss helt enkelt. Så säger vi trevlig kväll då. Så får man fortsätta lyssna på Radio Nordfront om man vill.
Ha det bra.
Och det vill man ju. Hej då.